Jag läser psalm 8 för körledaren, en psalm av David. Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett dibarns mun. När jag ser din himmel som dina fingrar formar, månen och stjärnorna som du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde henne nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar och all boskap och markens vilda djur. Himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar havets stigar. Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag läser ur Johannes evangeliet kapitel 8, vers 28 och framåt. Sen gick Marta hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta och han frågade: Men var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen för en blinde ha gjort så att Lazarus inte hade behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Och Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Detta var berättelsen om Lazarus som dog men blev uppväckt från de döda ur Johannes evangeliet. Vi ska alla dö, men inte jag. Döden är inte för mig. Jag tecknar livförsäkring och köper gravplats, men sånt är bara etikett och gott sätt. Döden är inte för mig. Jag går mot döden var jag går. Nej, detta pronomen är fel. Ni går mot döden, inte jag. För döden är inte för mig. Det här är ord ur inledningen till en bok som heter Slutord som Sven Delblanc skrev när han fått reda på att han hade obotlig cancer. Nog finns det en tendens för oss som står mitt i livet att vi helst inte vill ha med döden att göra. Vi låtsas så länge som det bara går att döden inte gäller oss. När den så drabbar någon i vår närhet eller när vi själva inser att vi inte är odödliga, så tycker vi inte sällan att det är orättvist. Men det finns ingen, varken Gud eller människa, som har lovat att livet eller döden ska följa en rättvis turordningsskala. Men det är inte konstigt förstås om vi reagerar så inför den enorma smärta som döden kan väcka. När jag har läst dagens evangelietext ur mitt nutidsperspektiv, så är det faktiskt rätt svårt att förstå vad Jesus gör. Hur kan man ens få för sig att uppväcka någon som har varit död i 4 dagar och tvinga den tillbaka till livet? Hur blir det för den som varit död? Det måste ju vara ett väldigt mänskligt behov att upptäcka någon. Kan knappast vara ur en dödes eller Guds perspektiv någonting som kan bli bra. Så jag undrar, delar Jesus samma motvilja mot döden som vi? Är det så att när han möter sorgen hos systrarna och hos sig själv, för Lazarus, Marta och Maria var väldigt nära vänner till Jesus, när han möter den orättvisa och omöjliga döden, är det så också för Jesus att han inte står ut och att det är därför han uppväcker Lazarus? Det finns väldigt få i världshistorien efter Lazarus uppstår från de döda som har varit med om detta, att Gud faktiskt uppväcker någon som varit riktigt död. Ändå måste det finnas en enorm avdelning i himlens bönarkiv med böner om just detta. Låt det vara ogjort. Ge mig min älskade tillbaka. Det kan inte få vara så här. Gör döden ogjord. Men de bönerna verkar till synes vara obesvarade. Utom för Lazarus och för Jesus själv. Jag kan ju också bara som en parentes tycka att det är lite oschysst mot oss bibelläsare att inte få reda på ett dugg av hur Lazarus tänkte och levde efter han uppstod. För när vi har hört den här berättelsen får vi inte veta något mer om Lazarus. Visst hade vi velat se hans dagböcker. Hur var det där på andra sidan? Och hur var det att leva igen när man kan jämföra med något annat? Det här miraklet läste vi om i Johannes evangeliet, och det är det sista av 7 mirakler som Johannes berättar om i sitt evangelium som Jesus gör. Uppgiften när de här berättelserna delas i evangeliet är att tydliggöra vem Jesus egentligen är. För i Johannes evangeliets slut så kan man läsa den här meningen: många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa som har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så jag förstår att den här berättelsen om att Lazarus uppväcks från de döda har ett också mycket större syfte än att förbrylla mig om var livet och dödens gränser går. Det har till uppgift det som händer i Betania att visa att Jesus är Guds son och därmed kan göra vad som helst. Det som händer i Betania är att Jesus visar att Gud faktiskt tar del av det mänskliga, av sorgen, av lidandet, sjukdomen och döden. Jesus är där. Han har också en nära vän som har dött. Han har sörjt. Men det är inte bara det. Han är också Gud som går in i sorgen och begränsningarna, men också ut ur dem. Som visar att det onda kan besegras. Som visar att döden inte har sista ordet i mötet med Gud. Förstås är det också så att berättelsen om Lazarus död och uppväckelse är också en förebådande av Jesu egen död och uppståndelse. Det är Jesus i mötet med döden som en av oss. Men inte bara, det är också Gud som går emot allt nedbrytande, allt kaos, som står över och säger det får vara nog. För ja, det är så att Jesus har en motvilja mot döden. Men inte riktigt på samma sätt som vi. För Gud har ett evighetsperspektiv som gör att motviljan mot döden är ännu starkare än vår motvilja. Gud och Jesus möter döden, men inte genom att fly den, utan genom att gå igenom den. Så att Gud kan gå med oss och före oss mot uppståndelsen. Som Linnea sa i inledningen av gudstjänsten så är det just nu något som kallas för skapelsetid. Vilket betyder att vi tillsammans med kyrkor i hela världen uppmärksammar skapelsens vånda, klimatförändringarnas påverkan på Guds goda skapelse. Jag tycker det passar ihop med det här temat döden och livet. För just nu upptäcker vi genom forskarrapport efter forskarrapport att vi står inför och att vi är mitt i en klimatkatastrof. Att till exempel arter helt dör ut. Inte bara enskilda individer dör, utan hela arter dör ut i en förfärande takt. Det är mycket sorg i detta för hela Guds skapelse, men också för oss som människor. För många av oss kommer den här insikten lite lagom, långsamt och distanserat. Men för flera av dem som är djupt involverade i att kämpa för Guds skapelse så börjar den här intensiva kampen med något tillfälle i livet där man har haft en tydligare och mer överväldigande insikt. Jag har fastnat vid en mening speciellt i evangelietexten i Johannes evangeliet. Och det är meningen Jesus föll i gråt. När man läser den här berättelsen i sitt sammanhang så får man reda på att Jesus faktiskt ganska länge har vetat att Lazarus är döende. Han får besked om att Lazarus är sjuk, men när han får det så tar han sig uppenbart nästan provocerande god tid. Han stannar där han är en bra bit bort från Lazarus i 2 dagar. Sen masar han sig iväg och går hem till Marta, Maria och Lazarus. Och när han väl kommer fram så inser han att Lazarus inte är sjuk utan död. När Jesus kom dit fann han att Lazarus hade legat 4 dagar i graven, står det. Jag tänker att kanske var det för Jesus som det ofta är för oss. Att när verkligheten riktigt träffar så kommer gråten. För att gråten behövs. För att gråten renar vår blick och gör det möjligt att ta in det som har hänt, men faktiskt också kunna se möjligheter samtidigt som vi ser smärtan. Jag skulle vilja sjunga gråtens lovsång i den här gudstjänsten. Jag är så tacksam att Jesus själv gråter. Gråten delar du tills den tar slut, sjöng vi sången förut. För jag tror att när gråten landar i oss och när den landade i Jesus, så på ett sätt var det den som möjliggjorde miraklet att Lazarus uppstod. Petra Karlsson Redell är professor vid vår enskilda högskola och har ganska nyligen skrivit en bok som heter Gråstens teologi. I den bokens inledning berättar hon något som hon ganska ofta berättar när hon föreläser och skriver i ekoteologi, när man då kopplar ihop ekologi och teologi och kristen tro. Hon berättar om sin gråt så här. Det var september 2018 och sommarens extremhetta hade just lagt sig när FN kom med en ny klimatrapport. Den innehöll egentligen inga nyheter. Jag hade länge vetat hur illa det är. Eller hade jag vetat? Det krävdes en extrem sommar för att kunskapen skulle landa i min kropp. Mot bättre vetande hoppades jag att sommaren skulle visa sig vara ett undantag. Att klimatförändringarnas stora påverkan på livet skulle ligga någon generation bort. Det gör den inte. När sanningen sjönk in kunde jag inte sluta gråta. För världens skull, för min egen skull, för mina barns skull. Det gick flera dagar och tårarna ville inte sluta rinna. Det var inte lösningen på problemet som fick mig att sluta gråta den där hösten. Snarare en riktning som faktiskt redan fanns i mitt författarskap och i mitt prästliv, skriver Petra. Och Petra har ett stort engagemang för ekoteologi och är också med och bildar ett forskningscenter nu på EOS om klimatfrågorna. Hon skriver i den här boken då, som alltså heter Gråstens teologi, att hon har ett förhållningssätt till tro och andlighet som tar sin utgångspunkt i marken snarare än i himlen. Och i det hon gör kopplar hon ihop det väldigt lokala livet med den globala helheten och säger att vi människor förlorat markkontakt. Vi flyger för högt, det går för fort, vi orkar inte med det vi egentligen tycker är viktigt och vi bränner ut planeten i samma takt som vi bränner ut oss själva. Gruppen Kent skrev sånger till en skiva som hette någonting i stil med Döden och jag, eller något sånt. Jag tappat den exakta titeln. Men där finns i alla fall en sång som heter Mannen i den vita hatten 16 år senare. I den sången finns några textrader som jag fastnat vid, bland annat den här. Och snart finns inga tårar kvar. De var våra att ge vem som helst. Äntligen. De är de dyrbaraste smycken vi har. Så be aldrig om ursäkt igen. Döden och livet. Det egna livet, den egna döden, vännernas, det som sker i Guds hela skapelse, den skapelse som Gud älskar och som bär på Guds kärlek i varendaste vrå. Vi kan inte fly från döden, varken symboliskt, bildligt eller verkligt. Likt El Blanc skulle vi helst vilja säga att döden är inte för mig. Men vi behöver ta döden på djupaste allvar. Men ändå inte på ett sätt som förlamar oss eller gör oss rädda. Det finns också en annan väg. I sången från Kent finns också de här textraderna. Jag är livrädd för att leva och jag är dödsrädd för att dö. Men älskling, vi ska alla en gång dö. Ja, vi ska alla en gång dö. Precis så tänker jag. Vi behöver förstå att döden är en verklighet. Men inte låta rädslan styra oss. För då blir vi både livsrädda för att leva och dödsrädda för att dö. Vi får leva medan vi lever. En av de vanligaste uppmaningarna i Bibeln till oss människor sägs av änglar, av Jesus, av Gud och finns i stort sett över spridda i Bibelns nästan, kanske inte alla, men i väldigt många av Bibelns böcker. Det är uppmaningen: var inte rädd. Och jag tror att det som berättelsen om Jesu uppväckande av de döda också säger oss tydligt idag är, visserligen är döden en verklighet, men livet blir verkligare, klarare, ärligare om vi ser det. Och döden är inte det yttersta, och den är inte det som Gud tänker låta definiera våra liv, sin skapelse. I Guds evighetsperspektiv är döden en port som öppnar, och sorgen som får vara smärtsam och är det för den som förlorat en älskad eller som har den påtagligt i sitt eget liv. Men tårarna kan också vara en mötesplats med Jesus, någonstans att sitta ner tillsammans. Och när det gäller skapelsen, fast många ungdomar påminner oss vuxna om att det ser hopplöst ut och vi gör för lite, så kan den kristna tron och kyrkan vara ett bidrag. Möjligen är det naivt, men så får det vara när vi är kristna ibland. Tillsammans med Gud som älskar sin skapelse in i minsta vrå och skrymsle, så får vi engagera oss och faktiskt motsätta oss dödens lagar. För vi går faktiskt tillsammans med någon som gör mirakler, som kan uppväcka från det döda och som kan ge nytt liv och nytt hopp i de mest hopplösa situationer. Var inte rädd. Amen.